Artikel 1. Nu ska vi fördjupa oss i Västra Kungsholmen, nämligen Stadshagens historia. Det är Ann-Marie Lindgren som skrivit en guidebok för den som är intresserad av stadsdelens utveckling genom dess byggnader. Vår reporter Malin Marko träffar Ann-Marie Lindgren.
Det är en liten beskrivning av Stadshagens historia. Eller snarare de två stadsdelarna, Stadshagen och Kristineberg som det heter nu. Förr var ju Stadshagen egentligen hela Västra Kungsholmen. Men det är en liten djupdykning ner i historien runt de här byggnaderna.
Ann-Marie Lindgren sitter i sitt kök med skriften om det gamla Stadshagen framför sig. Hon har långt grått hår i tofsar som ramar in ansiktet och ligger ner längs axlarna. Det är utifrån byggnader som finns kvar idag, men också gamla, nu rivna byggnader som spelat en roll för Stadshagens och Västra Kungsholmens utveckling som hon har skrivit. Och, säger hon, det här är historien om de som kämpade där under tiden då Stockholm växte fram som storstad.
Det är ju vardagshistoria som ligger i huvudsak på Kungsholmen. Det är inte de stora, mäktiga männen och kvinnorna, utan det är vardagshistorien. Hur människor levde och hade det förr i världen.
Ja, och just på Västra Kungsholmen så var det ganska eländigt och ganska mycket fattigt som samlades.
Ja, Stadshagen till dess att man på allvar började bygga där i slutet på 1800-talet var ju verkligen misär, kan man säga. Kojor. Och även fortsättningsvis har det varit en stadsdel för, ska jag säga, vanligt folk, låginkomsttagare i ganska stor utsträckning. Det har ju funnits en hel del industrier, numera omgjorda till exklusiva bostadsrätter i vanlig ordning. Men som sagt, det är vanligt folks historia. Men den är intressant, den historien, den också.
Mm. Jag tänkte precis fråga dig, är den historien i mångt och mycket bortglömd? Jag tänkte, vi lever i en tid där vi tydligen är väldigt intresserade av historia, man gör stora tv-produktioner och sådär, men just den här att leva i en storstad där 1800-1900-tal, när många flyttade in till städerna och det faktiskt fanns rena slumkvarter. Hur tänker vi på den idag, tänker du?
Jo, men det är ju helt sant. Numera är ju historia, inte som när jag växte upp och gick i skolan, då var det kungarnas historia. Sen har väl även folkets historia kommit med, men det är ju i och för sig naturligt. Landsbygdens, bondebefolkningen, de utgjorde ändå majoriteten av befolkningen. Men som du säger, vad som hände när städerna, de stora städerna, industrialismen, när den började expandera från 1800-talets mitt och framåt. Det är egentligen bara vi som är lite särskilt intresserade som dokumenterat det. Och eftersom det är väldigt många av oss som ändå har rötter där och eftersom vi som bor i den här stan har den stadens historia bakom oss, så tycker jag att det är värt att berätta.
Mm. Finns det någon särskild bild eller avsnitt i boken som du kan berätta om?
Kungsholmen överhuvudtaget är ju lite speciell därför att det har funnits, finns delvis fortfarande mycket sociala inrättningar. Där fanns ju flera stora sjukhus exempelvis. Men här startade ju Sveriges första förskola, säger vi idag, barnkrubba heter det då. Det var ett välgörenhetsinitiativ. Väldigt mycket av social verksamhet på 1800-talet var ju ren välgörenhetsdriven. Med fantastiska insatser egentligen, det tycker jag ska sägas. Men det startade alltså för ensamma mammor, arbetarklass, som försörjningens skull måste arbeta och inte alltid hade någonstans att ta hand, att lämna sina barn. Fanns det inte någon gammal släkting i närheten så var man ganska ställd. Så det var ett egentligen socialt initiativ. Det handlade inte alls om pedagogik eller någonting sånt, utan enbart om att någon måste ta hand om barnen. Men utöver den här barnkrubban så har vi dels, och det är så där nästan som har lite gråtfärdig egentligen, Lilla hemmet, barn som föddes med syfilis. Sankt Görans sjukhus ska vi säga var alltså veneriskt sjukhus för män. Så hade ju Eira sjukhuset för kvinnor. Så att läkare där fanns som forskade runt botemedel mot syfilis, det fanns inte riktigt då. Och utvecklade en metod med kvicksilver som man då också prövade på barn som föddes av syfilissjuka mammor. Och det var ju, det kan man ju räkna ut, barn är ju ofta hårt utsatta sociala villkor. Men den behandlingen var kontinuerlig och krävde alltså att de bodde helt enkelt på samma ställe. Så det fanns, man bildade det där lilla hemmet. Många blev faktiskt botade. Däremot kunde man ju få andra, man visste ju inte då att kvicksilver var så pass farligt. Så att det kunde bli andra skador på inre organ. Men samtidigt så var det uppenbarligen väldigt fina förhållanden på hemmet. För det finns fina beskrivningar därifrån. Och barn som betraktade lite, de skrev efteråt, berättade. Till och med de kunde få lite hjälp. Även när de hade skrivits ut. Så själva hemmet kan jag tycka är en fin historia. Även om den någonstans är sorglig.
Vilka källor har du använt dig av när du har skrivit boken eller skriften?
Stadsarkivet finns ju enormt mycket och vi har tagit många bilder därifrån. Sen finns, den är väldigt rolig, det är en minnesbok som gavs ut av den första årgången pojkar som började i Kungsholmens läroverk. Och det var ju bara för pojkar, 1901. Och till 40-årsminnet så... De har gjort en genomgång av hela Kungsholmen. De har berättat om sina gator och vad de kommer ihåg. Bland annat då en del gator där i utkanten av Stadshagen. Den är fantastisk helt enkelt. Och eftersom det trots allt då är barnens perspektiv så får man så roliga detaljer om allt bus man gjorde och kälkbackarna man åkte i och fyrverkerierna man brände av och portvakterna man retades med.
Mycket tack vare Per Anders Fogelströms böcker så har Södermalm varit sinnebilden för många av hur Stockholm var att leva i under den här tiden då stora delar av befolkningen levde i stor fattigdom. Ann-Marie Lindgren poängterar att det fanns samma verklighet på flera håll runt om i stan och kanske framförallt just på Västra Kungsholmen.
Både Kungsholmen och Söder var ju från början arbetarstadsdelar och med stora industrier. Det är lite häpnadsväckande för den tiden, hur friskt man blandar industribyggnader och bostadsbyggnader. Det kan ligga en fabrik här och så ligger det bostadshus vid sidan av. Eller det ligger bostadshus på gatan och fabriker på gården. Och du kan ju tänka dig då med de där skorstenarna och soten och röken. Fönstren var nog inte särskilt rena, tror jag. De som bodde i de kvarteren. Jag hittar inte några barnkrubbor egentligen på Söder, men däremot så kallade arbetsstugor. Det är en motsvarighet kan man säga till fritidshemmen idag, det är för lite äldre skolbarn. Jag tror egentligen att skillnaden är att Kungsholmens anläggningar är dels lite större och mer samlade. Jag tror att det fick en slags klustereffekt när det gäller sjukhusen exempelvis. Det började ju med Serafimilasarettet på 1700-talet med stort. Och så fick du Karolinska institutet som är en forskningsinstitution i anslutning till det. Allmänna BB som kom också på 1700-talet. Och det var tydligt kopplat till Serafimilasarettet. Och då kan man ju begripa att Kronprinsessan Lovisas barnsjukhus också hamnade i närheten. Ja, jag kan tänka mig att läkarna liksom tyckte det blev någon... Det finns någon slags underförstådd kollegialitet där och det är bra att vara i närheten av varandra och kunskap att hämta.
Lite kluster där?
Ja, lite, alltså inte medvetet men någonstans så verkar det funka så helt enkelt. Mm. Det är väl kunskap som, och folk helt enkelt som samlar det. Väldigt slående är om du kollar adresskalendrarna från Stockholm exempelvis. Barnmorskor, det vanliga var ju att folk födde hemma. Men för arbetarklassen var det inget riktigt bra alternativ, för man bodde så trångt. Man bor ju med 6-7 barn i en enrummare och ska föda det åttonde, så ja. Det är därför de första, det som heter barnbördshus, finns i de fattiga stadsdelarna, söder Kungsholmen. Men då hittade jag i adresskalendern att Flemminggatan, det bor enormt många barnmorskor där. Och det finns ju för sig inget särskilt skäl att alla ska bo just på Flemminggatan. Men jag tror att det är någon sorts kollegialitet där ändå, man söker till varann. Och så kan man ställa upp för varann om det skulle bli bråttom.